So. För att öka spänningen lite inför det här predikomomentet så började jag blöda näsblod precis innan jag klev in i kyrkan här. Det var därför jag fick springa ut lite, så skulle det hända igen mitt under här, så har ni något att sitta och vara nervösa för. Om ni för övrigt inte är tillräckligt nervösa för att jag ska ro detta i land. I morse, jag tycker om på söndagmorgon att gå upp lite tidigare, några timmar innan resten av familjen vaknar och ha lite lugn och ro inför predikan. Och i morse när jag vaknade insåg att hela huset är fullt av folk och det sover släktingar och kusiner till barnen i varenda rum. Så smet jag iväg till kyrkan här tidigt morgonen. Sen när jag suttit här några timmar så insåg jag att det var ju fars dag idag. Så jag hoppas inte de stod där och sjöng med brickan. ja. Så kan man ju också göra. Men jag kanske skulle rekommendera något annat sätt. Idag ska vi tala om att fatta beslut. Och ibland när jag ringer en god vän som jag förknippar med vara en klok person och säger att jag står inför ett vägskäl i livet. Har du något råd att ge mig? Då säger han alltid samma sak. Han har sagt det flera gånger. Ja, har du Gustav, säger han. Man kan ju gå rätt 99 gånger och fel den 100:e så är man ju ändå vilse. Och det kan ju vara en uppmuntran och en ingång i detta ämnet. Att det ibland kan kännas så i livet. Att det är väldigt lätt att gå vilse. Det finns många viktiga beslut som man vill fatta och som man vill ska bli rätt. Och känslan kan ibland vara att man gör rätt många gånger, men ibland så blir det fel. Och därför så, och det finns ju vissa saker ibland när man är tacksam för erfarenheter man har gjort. Man kan tycka att det priset man fick betala för att lära sig de bistra erfarenheterna har sen kunnat hjälpa en längre fram i livet. Men det finns också de tillfällen när man känner att det hade varit väldigt mycket bättre om jag inte hade haft den här erfarenheten personligen. Utan jag hade på något sätt kunnat tillägna mig den ifrån någon annan. Det vill säga att jag hade tänkt efter en extra gång. Eller kanske gjort någonting annat. Och vi är som sagt var i en predikoserie där vi gräver lite grann i ordspråksboken framförallt. Och det tycker jag är spännande att göra det några söndagar. Vi predikar inte så ofta ifrån gamla testamentet. Och här finns väldigt mycket att hämta. Och idag ska det handla om någonting som är ett återkommande tema i ordspråksboken. Ordspråksboken är ju lite lurig för den uttrycker ju ofta sina saker i någon slags i så här korta meningar, så här korta sentenser. Så ibland har jag tänkt på det när jag suttit och läst att det här påminner mycket om liksom musik eller lyrik eller poesi. Så alltså att det finns väldiga sanningar här, men de är ofta så kärnfullt och kortfattat formulerade. Så det tar en stund innan man kommer åt det. Men som en inledning på detta med beslut så tänkte jag att vi skulle läsa ifrån ordspråksboken 14 och vers 15. Där står det så här. Den oerfarne tror allt som sägs. Den kloke ger akt på varje steg. Den oerfarne tror allt som sägs, men den kloke ger akt på varje steg. Och det som kan vara en tröst och en uppmuntran till er konfirmander som sitter här på de raderna och kanske till oss då som känner oss unga, det vill säga alla här inne, det är ju att det kommer bli bättre med tiden. Alltså det finns en slags positiv inlärningskurva här och jag tror att det är bra. Jag vet inte om ni lyssnade på de här sommarpratsprogrammen som brukar vara på sommaren, men då fanns det en kille som heter Fredrik Wikingsson. Han spelade in sitt sommarprogram när han hälsade på sin farmor eller mormor som fyllde 95 år. Så han hade ett kalas där runt inspelningsbordet på hennes ålderdomshem tillsammans med hennes vänner. Och då sa han det, och för er som vet vem den här Fredrik Wikingsson är, så är han ju en mediekändis som har en väldigt podcast som många lyssnar på. Han gör tv-program som många ser. Och han är ju liksom en person som folk ser upp på till på många sätt. Och jag uppfattade hans sommarprogram som att han lite grann hade tröttnat på att ha den rollen. Och att han faktiskt kände ett behov av att få visa att han också lyssnar på andra människor. Och han sa att en av de sakerna jag har kommit på är att jag tycker det är fantastiskt att umgås med människor som är lite äldre. Och så fort jag får tillfälle så hälsar jag på den eller gör det. Därför att här finns en slags annan erfarenhet, en annan visdom. Och det tror jag också är ett sätt att komma in i detta. Jag tycker det är fantastiskt med en sån här gudstjänst. Där vi faktiskt samlas ända ifrån de som knappt kan gå. Det låg några ålar där framme i början av gudstjänsten. Men de var kanske kunde gå ändå. Men, och så ända upp till de som precis knappt kan stapla sig hit. Och ändå kämpa i flera timmar för att förbereda sig och ta sig till gudstjänsten. Alltså det här tillfället är unikt spännande. Där man kan få känna att man delar erfarenheter. Och om ni bara visste vad mycket som sitter i de här kyrkbänkarna. Vad mycket saker, vad erfarenhet som finns här, vad klokhet, vad spännande utmaningar som finns. Och min önskan är ju att så mycket som möjligt ska kunna ske och hända här inne. När man läser om beslutsfattande, och det kan gälla stora saker som vilket yrke ska jag ha? Vem ska jag bilda familj tillsammans med? Vad ska jag gå för utbildning? Ska jag flytta till en viss stad? Men det kan också handla om små saker, beslut som man fattar från dag till dag. Ska vi gå på den offensiva linjen i budgetmötet eller ska vi gå på den defensiva linjen med ledningsgruppen? Ska vi satsa eller ska vi hålla tillbaka? Ska jag låta mina barn göra detta eller ska jag vara en tråkig förälder och hålla dem tillbaka? Alltså det finns massa sådana här korta små beslut som man också fattar. Och det finns, och det intressanta när man läser Ordspråksboken är att insprängt i de här raderna av aforismer så finns det en del saker. Och det första som slog mig när jag gick igenom de här orden är att det finns en hel del varnande. Alltså det finns lägen i livet när man inte ska fatta beslut. Det finns lägen i livet när man med stor sannolikhet inte kommer göra det som är klokt och det som är vist. Och det som vi var inne på första gången jag predikade, det var ju att vishet enligt Ordspråksboken, det definieras inte som att vara så smart. Och det definieras inte heller om att ha massa kunskap om någonting. Utan vishet, det är att veta vad som är det rätta och göra det rätta. Alltså det är vishet. Vishet är inte bara att var den här ugglan i fablernas värld som vet allting men som ändå inte får till det. Det är inte att vara vis. Utan viset är faktiskt att handla som om det man känner till, det man har kunskap på. Och det är att vara vis och vara klok. Och då kan man säga så att det mest intressanta tyckte jag när jag läste igenom de här råden och som återkommer gång på gång. Vi ska ta ett enda exempel på det. Att när du ska fatta ett beslut och framförallt ett större avgörande beslut. Så det som Ordspråksboken varnar mest för, det är det som står bland annat i 19 och 1 eller 19 och 2 är det egentligen. Det stämmer va? Okunnig iver är ett ont. Den som rusar på trampar fel. Alltså det som Ordspråksboken på många ställen, jag tror att om man trycker på parallellhänvisningar i bibelappen på datorn så får du upp en hel radda med saker som säger likadant. Alltså fatta inte beslut när du har bråttom. Om någon kommer till dig och säger så här, jag har världens affär på gång. Du har världens chans att sätta dig in i detta. Och så, men du måste fatta beslut tills imorgon. Då är det stor sannolikhet att du kommer fatta ett dåligt beslut. Därför att brådska i beslut är sällan bra. Och att låta ett viktigt avgörande beslut ta lite tid och mogna, det är en viktig sak. Och det är kanske så självklart, men ibland står man där. Och jag tror att det är många som har varit frustrerade, till exempel om man står inför att göra sitt livs största affär, en husaffär eller någonting annat. Om man plötsligt ska fatta beslut som omfattar många 100 000 och så ringer det en mäklare och så säger han, du har 20 minuter på dig att svara. Och så ska man kanske fatta sitt mest livsavgörande beslut. Det kan ju bli bra, men det finns ju en stor risk att göra någonting som man inte var genomtänkt just för att man hade brådska, för att det var så. Och det finns många andra lägen i detta. Jag minns när jag var student och bodde i Lund. Och jag hade en kompis som var väldigt duktig på att göra affärer med aktier. Och jag hade nästan inte, jag kom inte från en familj där man handlade med det och man gjorde sådana saker, och jag kände, hade ganska liten kunskap om det. Så jag frågade honom, liksom, men hur gör du? Liksom, hur liksom gör du för att kunna fatta? Liksom, får du upp något tips eller bara chansar du eller ser du vad kurserna går? Så, nej, sa han. Om jag ska göra en investering i någonting, då beställer jag företagets årsredovisning. Jag läser den noggrant. Sen identifierar jag de siffrorna som jag tycker är viktiga. Och så försöker jag inbilla mig att om jag själv hade varit i det här företaget, vilka beslut skulle jag fattat? Ser det ut som de besluten ska fattas? Och sen pratade han länge och slut insåg jag, oj, det du gör kräver alltså en enorm insamlad av kunskap och bearbetning av detta. Ja, självklart, sa han. Annars kan man inte. Jag menar, alla kan ha tur och alla kan ha otur. Men ska man göra någonting som betyder någonting, så krävs det ett stort arbete bakom. Och det är ingenting man bara kan göra i sista minuten. Och då insåg jag att aktieaffärer är ingenting för mig. För jag skulle bli dö av uttråkadhet av att läsa sådana rapporter. Och därför får jag satsa på andra sätt att spara mina pengar. Men det gav mig en nyttig läxa. Alltså, vi tror ofta att saker och ting är lättköpta, som i själva verket ofta kräver ett stort arbete. Och här är ordspråksboken en stor hjälp. Den andra saken som återkommer gång på gång är att ordspråksboken varnar för, och det här blev jag lite förvånad när jag läste, den varnar för att fatta beslut när man är arg eller irriterad. Vi kan läsa till exempel i vers 15 och 1 ordspråksboken. Mjukt svar stilla vrede, hårda ord väcker harm. Jag vet inte hur många av er som någon gång har blivit irriterad. Men jag märker att det övertar inte riktigt med åldern i den utsträckning som jag hade hoppats på. Alltså, det kan vara en granne som kör alldeles för fort. Eller en granne som kör alldeles för långsamt när jag behöver åka fort. Eller häromdagen höll jag på att köra på en församlingsmedlem. Jag ska inte säga vem det var. Men han är inte här idag. Och så vidare och så vidare. Alltså, när man kan bli irriterad över saker och ting, så är det lätt hänt att tänka att jag ska minsann idag visa, jag ska minsann idag ge svar, så va? Och så agerar man utifrån sin ilska. Och jag tror att nästan alla här inne har erfarenheten av de typen av beslut som förhoppningsvis är ganska små och spelar liten roll, som man fattar utifrån ilska. Det är nästan alltid dåliga beslut, och det lönar sig i stort sett alltid att ta några djupa andetag, lugna ner sig och fundera. Hur hade jag fattat ett beslut på detta om jag inte hade varit arg? Om jag inte hade låtit känslorna springa iväg? Och så kan det vara. Och det, den tredje punkten som ordspråksboken varnar på, som nästan var ännu mer förvånande att den är så tydlig. Det finns ganska många verser som handlar om det också. Och vi kan läsa en ifrån 23 och 20. Där står det så här. Bli inte en sådan som dricker vin och frossar på kött. Ty drinkare och frossare blir utblottade. Dåsandet klär dem i trasor. Alltså, ordspråksboken varnar också återkommande gånger för att fatta beslut när man är onykter eller när man har påverkats av alkohol. Alltså att på något sätt lita till en slags inre kraft eller en självkänsla som inte kommer från en själv, utan som man har tillägnat sig. Och jag tänker att det där kan man göra till en vidare erfarenhet. Alltså, man kan också, finns också andra saker som kan ha en liknande effekt. Man kan liksom hetsas upp av vänner och kompisar. Ja, men det är klart, häng på nu, gör detta, satsa på detta. Och så fattar man ett beslut utifrån ett grupptryck som kan blåsa upp ens självkänsla på samma sätt som kanske alkohol kan göra tillfälligt. Och så fattar man också ett osunt beslut. Och gång på gång så varnas för detta. Den typen av beslut som du fattar under sådana omständigheter, de kommer inte att gå dig väl. Men vad säger då ordspråksboken om att faktiskt göra någonting klokt? Nu har vi fått tre goda varningar. Ja, det är det här som Jenny läste. Alltså, en slags grundläggande tanke är att när du står inför stora eller små beslut, så finns det en unik tillgång att gå. Vi kan läsa den bibelversen som hon läste igen, nämligen den ifrån 3, vers 6-7. Där står det så här. Tänk på honom, alltså Gud, var du än går, så skall han jämna vägen för dig. Tyck inte att du själv är vis. Frukta Herren och fly det onda. Alltså tanken av att när man fattar ett beslut så finns det en stor mening med att söka sig till Gud och att gå till Gud på det sättet. Och jag vet inte hur du tänker och hur du gör, men jag hör ofta människor som går till kyrkan och så frågas, och så kanske man pratar om någonting och så tänker man så här, men har du men vad, och så kanske man kommer in på det, men vad tror du att Gud vill, vad tror du att Guds vilja, eller skulle men det ska jag göra. Och jag kan känna, jag kan se på mitt eget liv och jag kan se på min relation eller i dialog med andra människor hur det ofta är en tanke man tänker att jag borde blanda in Gud i det här beslutet. Men det är en ganska stort steg att gå därifrån till att faktiskt göra det. Att faktiskt säga att jag avsätter en timmes promenad när jag bara in i min tanke ber den här bönen. Gode Gud, hjälp mig med detta beslutet. Och när jag själv gör en sån sak så brukar jag ta hjälp av en bön som finns i Nya Testamentet som heter Bartimaeusbönen. Eller den brukar kallas för Jesusbönen och den går så här. Herre Jesus Kristus, förbarma dig över mig. Och när jag har ett sånt här viktigt beslut som jag ska fatta så brukar jag tänka den bönen, men så byter jag ut mig mot den här saken. Herre Jesus Kristus, förbarma dig över. Så va. Och så kan jag ta en promenad eller jag kan gå någonstans eller jag kan göra någonting. Så att jag faktiskt känner att jag har verkligen kommit till Gud och bearbetat den här frågan. Inte för att jag tror att Gud är lomhörd och frågan behöver upprepas. Men man behöver liksom prata om det med Gud på något sätt. För andra människor så är det lättare att skriva ner sina böner. Alltså att ta fram ett vanligt kollegieblock, sätta sig ner och skriva. Gode Gud, jag litar på dig. Jag vill söka din vilja. Hjälp mig med det här problemet. Att inte bara tänka om jag borde söka Guds vilja. Utan att faktiskt sätta sig ner och göra det på riktigt. Avsätta tid. Och man kan bara dra en enkel parallell. Om man nu är tonåring och man har föräldrar. De flesta av er har det. Så finns det ju ett problem när man är tonåring. Det är att föräldrar plötsligt blir svåra att prata med. Jag vet inte om ni har märkt det. Det hände i min tonår. Det händer alla tonårsföräldrar jag möter. Att plötsligt kan föräldrar bli lite... Det är som man självklart att prata om med föräldrarna när man var 6, 7, 8. Och det är inte självklart längre när man är tonåring. Har ni märkt det någon gång? Alla skakar på huvudet. Nej, det gäller ju inte er förstås. Men det gäller många, va? Alltså det kan vara lite jobbigt att ta upp saker. Och ibland känner jag att man som troende kan bli som en tonåring inför Gud. Alltså man tänker att jag vill inte besvära Gud. Gud förstår nog inte vad jag menar. Det är nog ingen idé att jag kommer till Gud med det här. Alltså det är nog bättre att jag håller det för mig själv. Alltså man beter sig som om man inte riktigt litar på Gud. Och nu har vi ju experter på tonåringar här. Så jag får bli tillrättavisad efteråt om jag har fel. Men min erfarenhet i alla fall från att vara tonåring. Och att ha jobbat lite grann med den åldern. Det är ju att man genomgår någon slags förändring när man inser att man själv börjar mer och mer likna vuxna. Och det pågår, och man måste på något sätt förändra sin bild av hur vuxna är. Och så gör man också som troende. Alltså, man förändrar sin bild av när man tänker vem Gud är. Och om ni hade varit med på söndagsskolan här nere och man ska be tillsammans så är det ju fantastiskt att sitta där. Därför att barnen kan ju nämna allting. Barn vågar nämna vad som helst. Gud, be för detta. Be för min farmor, be för det här. Be för oro, be för... Alltså allting vågar barnen nämna. Men vi vuxna, vi blir ju ofta lite grann så att vi inte riktigt vill besvära Gud. Vi vill inte oroa Gud. Och då tänker jag så här, vilken bild av Gud är det egentligen vi har när vi inte riktigt vågar komma till Gud med det som vi bär på? Alltså den bilden som Jesus lägger en stor del av sin energi på att pränta in i sina lärjungar. Det är ju bilden som finns till exempel i den förlorade sonen. Alltså en riktigt kärleksfull förälder som trots sina barns upprepade misstag på misstag på misstag ändå alltid finns där med en stor kärleksfull famn. Alltså du kan göra bort dig hur många gånger som helst. Men jag kommer alltid att vara en kärleksfull förälder. Det kan du inte ändra på. Det är ju den bilden som Jesus vill dunka in i sina åhörare. Alltså Skäms aldrig inför mig. När du känner att du vill försvinna från jordens yta så kan du alltid komma till mig. Och det är ju det som alla föräldrar drömmer om att få vara inför sina barn. Att man alltid ska få vara den där som man faktiskt kan komma till. Och det är på samma sätt med Gud. Alltså, du kan alltid komma till Gud med vad du än bär på. Det är liksom själva essensen, själva grunden i det som Jesus undervisar om. Och om du känner att du drar dig för att komma till Gud, då kanske du måste fundera över, varför gör jag det? Varför vill jag inte besvär? Alltså, vad är det som står i vägen? Har jag en bild av Gud som kanske inte stämmer med den undervisningen som Jesus vill ge? Och detta är ju så viktigt så att Jesus återkommer till det också. Om jag utmanar Pontus där nere på att leta upp Matteus 6:33. Trots att det inte stod på hans lista. Så står det så här. Han var snabbare än mig. Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Alltså, det här är någon slags, den här versen står precis mitt i bergspredikan som brukar anges som en sammanfattning av det som Jesus säger. Alltså, är det någonting som Jesus och kristen tro förstår för detta? Alltså att våga lita på att Gud vill ditt bästa. Gud är inte någon distanserad cyniker som är ute efter att döma dig. Gud är inte någon som på något sätt kommer med tillrättavisningar i första hand. Utan Gud är någon som man alltid kan komma till. Vad det än är man bär på. Och det spännande är ju detta att Jesus verkar också försöka förklara för mig att det är faktiskt så att Gud vet bättre än vad du vet själv. Och jag vet inte för er som är föräldrar och har tonåringar att man ibland kan känna lite likadant. Att man faktiskt vet bättre än tonåringarna. Och det är väl lite det de kan känna också. Både när de vågar komma och inte komma. Men det finns någonting i detta. Alltså att Gud vet och vill vårt bästa. Och när vi känner att vi drar oss för att komma till Gud. Då behöver vi ställa oss frågan. Vilken bild har vi av Gud? Varför har vi svårt att ta till oss den här bilden som Jesus ger oss? Men hur gör man då konkret? Alltså hur funkar det när man säger att jag står inför ett val. Vem ska jag gifta mig med? Vilket yrke ska jag satsa på? Ska jag välja att byta jobb? Ska vi flytta? Alltså många sådana här frågor som man kan stå mitt inför. Hur gör man då för att göra detta? Jag tror att en grundläggande sak är naturligtvis att återkomma till Bibeln. Där finns så mycket klokt att hämta. I andra Timoteusbrevet 3:16 så står det så här. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Alltså, det finns någonting med att få läsa och ge råd ifrån Bibeln. Och ta bara det precis vi har gjort. Alltså, det är så lätt hänt att man har en uppfattning av vad som står i Bibeln fast man inte riktigt har koll. Alltså, hur många av oss har en bild av Gud som faktiskt inte riktigt stämmer överens med den som Jesus vill ge oss. Därför att vi påverkas av så många andra röster. Sen finns det utmaningar med att läsa Bibeln, absolut. Och det finns saker att ta till sig som står där som kan vara svåra. Men i grunden så behöver man göra det. Och jag tror att när vi läser Bibeln för vägledning så fungerar det på två sätt. Dels finns det en massa saker som vi kan ta till oss som fungerar så här allmänt. Alltså Gud visar inte bort oss när vi kommer. Gud älskar oss oavsett vad vi har gjort. Det finns god vägledning att få till exempel om du funderar på, ska jag verkligen förlåta den här personen trots att den har gjort fel mot mig flera gånger? Så finns det god vägledning i Bibeln att få. Också på många andra praktiska områden. Men sen kan det också vara så här, och detta är min erfarenhet, om att när man står inför ett visst beslut så kan man läsa Bibeln och så kan någonting ifrån Bibeln tala till en. Det har hänt mig flera gånger. Själv gillar jag Psaltarpsalmerna. De här när man läser böner som andra har skrivit. En av mina favoriter är psalm 63. Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. Den tror jag att jag läser högt för mig själv nästan en gång varje dag. Den uttrycker någonting grundläggande som finns hos mig. Och jag tror att ibland när jag läser Bibeln så har det liksom det påmint mig om saker som jag vet, saker som jag känner till. Ja, men det är så här det är. Det är ju detta jag borde göra. Och så hjälper det mig att fatta ett beslut. Den andra saken som är viktig när vi ska fatta beslut utifrån detta, det är att våga fråga efter en konkret vägledning. Alltså oftast så kan vi använda vårt sunda förnuft. Ofta kan vi använda allmänna. Men ibland kan Gud tala till oss på ett direkt sätt. Och jag har ett spännande exempel som berör mig och som delvis berör er också. Och det var att jag hade jobbat som pastor i Stockholm i 7 års tid ungefär. Och i februari så åkte jag på ett präst- och pastorsmöte. Och där firade vi gudstjänst. Och så kunde man gå fram till förbön i slutet av den gudstjänsten. Och då gick jag fram till förbön. Och så sa jag så här till den som bad för mig. Jag vet inte vad jag ska göra i framtiden. Jag känner att min tjänst som jag har i Stockholm är bra, men jag känner mig färdig med det. Jag känner att jag har liksom gjort det jag ska, och det är ganska komplicerat med boende och jobb och sådär. Så att det känns som att om vi ska flytta någon gång så är det läge för det nu. Men jag vet inte vad jag ska göra. Jag vill verkligen ha Guds vägledning i detta. Och då var det en som bad för mig som jag inte kände så väl, men som jag hade träffat någon gång eller kände till, som heter Liselott J. Andersson. Och då bad hon en bön för mig. Och så sa hon så här att jag känner att Gud säger till mig. Alltså jag får någon slags... Och så sa hon, det kan ju vara fel. Du måste testa det. Men Gud säger till mig att så här. Du kanske ska våga söka det till ett traditionellt sammanhang. Det får ni ta som en förelämpning eller en komplimang, beroende lite på hur ni tycker och tänker. Men för mig kanske det handlade om att våga tänka lite utanför den precis sfären av kyrkor som jag kände till. Och sen gick det några månader och så dök den här tjänsten upp. Och jag hade lite kontakt med den som då var ordförande, Håkan Johansson. Och sen efter lite till kontakt så visade det sig att ytterligare ett halvår senare så stod Liselott och jag här och blev pastorer i den här församlingen. Och jag tror att jag hade nog inte vågat tänka att då byta samfund från det samfundet jag kom innan till det som då hette Missionskyrkan och så vidare. Om jag inte liksom hade fått en liten sån här spark av Gud på det sättet. Att faktiskt få ett liksom tilltal som fick mig att tänka. Det betyder inte att jag tänker att det var någon annan som fattade beslutet. Men just det här att Gud på ett direkt sätt ibland ingriper i våra liv. Och jag är helt övertygad om att Gud gärna talar till oss på det sättet ofta. Men det krävs att vi på något sätt vågar lyssna in Gud. Att vi vågar stilla ner oss och höra vad Gud har att säga. Och i Galaterbrevet 5:22 så finns det något fantastiskt som står så här. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet och godhet. Alltså när du har vågat lyssna in Guds ande, den heliga anden i ditt liv, så kommer du att känna glädje, frid och tålamod. Om det som du skulle ha lyssnat in istället skapar oro, konflikt, då är det inte Guds ande. Men om det som du känner att det här är det jag vill satsa på, skapar glädje, frid, tålamod. Och det här är, tycker jag, en sån fantastisk hjälp. För ibland när man ska göra saker så brukar jag använda fantasin. Och så lever jag mig in i, okej, låt oss fatta det här beslutet. Och så går man i sin föreställningsförmåga åt ett visst håll. Man låtsas att man satsar på att gifta sig med någon eller vad det nu är man funderar på. Eller man låtsas att man tar ett visst jobb och så lever man sig in i den och så känner man, när jag utifrån min föreställningsförmåga befinner mig på den platsen, känner jag då det här, kärlek, glädje, frid, tålamod, då är det nog rätt. Känner jag däremot oro, konfliktkänsla, alltså motsatsen till allt det där, då är det kanske inte rätt. Och det här tror jag kan vara till en enorm hjälp när man ska fatta ett beslut, att våga använda sin föreställningsförmåga tillsammans med anden. Alltså leder anden mig åt detta hållet? Längtar jag efter detta? Ger det mig detta? Och till sist, det som kanske är det mest återkommande rådet också i Ordspråksboken. Vi kan slå upp 15:22 i Ordspråksboken. Utan överläggning går en plan om intet. Med många rådgivare lyckas den. I Sverige brukar vi säga ju fler kockar desto sämre soppa. Det gäller inte vid beslutsfattande, tror jag. Det betyder kanske inte att man måste prata med alla människor i hela världen. Eller att man ska skriva ut sina beslutsångest på sociala medier. Men att ha människor man kan vända sig till för att få kloka råd. Det är någonting som återkommer gång på gång i Ordspråksboken. Och här tror jag det finns något viktigt att hämta. En av de första sakerna som jag gjorde när jag fick den här tjänsten i Fiskebäck och fick lite ansvar för församlingen som föreståndare, det var att jag samlade ett nätverk med andra pastorer som också är föreståndare. Och vi har träffats varje termin. Vi träffas en gång i december och en gång i juni. Ja, vad blir det, under 6 års tid? Och det är, vi brukar vara 7 stycken eller 8 ibland. Och vi sätter oss ner och så får varje person presentera ett problem eller ett dilemma. Och så får de andra komma med sin input. Och då har man som regel att när man kommer med input så får den som har presenterat sitt problem inte protestera. Utan den måste bara sitta och lyssna. Och det är så oerhört nyttigt. Och det är något av det bästa jag har varit med om i hela mitt liv. Att sitta andra människor och säga ungefär så här. Om jag var i Gustavs kläder, då skulle jag tänka så här och så här och så här och så här. Och sen brukar vi ha en frågestund där de kan ställa. Men tänker du så här? Tänker du på de här konsekvenserna? Gör du så? Och väldigt ofta så märker man ju direkt om man är på väg åt ett klok väg eller om man är på väg åt en dåraktig väg. Därför att genom att få lite kritiska frågor så märker man ju om någonting lyfter eller om det smular sönder. Och jag har undvikit en hel del korkade saker genom att ta med mig ett dilemma eller en utmaning till den här gruppen och lyssna på andra människor. Jag har en del personer som är lite äldre än vad jag är. Som kanske har dubbelt så många års erfarenhet. Och att få ringa ett sånt samtal, förutom den här cyniska inledningen då. Ja, man kan gå fel 99, rätt 99 och fel en och ändå vara vilse. Så brukar det komma ganska kloka råd ifrån den här telefonluren. Och jag har också personer jag kan ringa när jag ber om. Och min utmaning till dig är ju, var någonstans har du ditt sån här klokhetsråd omkring dig? Vilka människor kan du vända dig till för att få hjälp om att fatta beslut? Och har du inte någon att vända dig till så kanske det är värt att fundera över. Var någonstans kan jag börja bygga det förtroendet? Var någonstans kan jag göra det? För allt sånt här bygger ju på någon slags ömsesidighet. Att man ger förtroende så får man också förtroende. Och vem skulle jag kunna vända mig till om någonting händer? Och står man inför ett riktigt viktigt beslut, då tror jag man både ska söka i Guds ord, man kan söka efter andens direkta ledning och man kan fråga om råd. Därför att man kanske vill ha flera saker som pekar åt ett visst håll. Och gör man det så kommer det säkert att gå bra. Och när vi fattar dåliga beslut, och det är väl lite av min ångest inför den här predikan, att jag kan känna att jag har fattat en del ganska korkade beslut. Inte bara att jag ibland kör för fort med bilen och så. Men ibland är man inte alltid den visaste person man känner. Så kan jag känna att det är ju den här bilden av Gud. Alltså man får ju en ny chans. Gång på gång på gång. Och jag tror att Gud är ju intresserad av att precis där du befinner dig just nu. Så vill han leda dig. Han vill guida dig. Han vill finnas där för den. Han är inte så intresserad av att säga. Men, åh vad dum du var som tog de där ekonomiska besluten. Så du sitter där du sitter. Alltså Gud är inte den som straffar och kommer med pekpinnar. Utan Gud är den som vill hjälpa dig därifrån där du är nu och fatta kloka beslut inför framtiden. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du vill vårt bästa. Tack för att du älskar oss. Hjälp oss att våga söka ditt ansikte. Hjälp oss att våga. Herre, när vi kan känna att vissa röster säger en sak men din röst säger någonting annat. Ge oss då modet att våga följa den. Våga göra det som vi vet innerst inne är det rätta. Amen.